I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte
prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt
till. Avbryt.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Ja, idag sitter vi hemma hos Stig här på Lilla Essingen. Och dagens gäster är vi själva. Om lyssnaren undrar varför det är lite sämre ljudkvalitet, beror det på att vi använder min reportermikten. Så vi får fram till nästa poddavsnitt och vi gästas av journalisten Fredrik Strage, får vi använda den här micken.
Ja, hoppas att ni hör oss.
Nej, men idag hade vi hade tänkt att prata dagsaktuella saker. Eftersom vi har pratat Venezuela, gå in lite på den nya stormaktskonflikten i Iran, mellan Iran och Saudi, de två hegemonerna i islamska världen.
Hegemonierna
i den muslimska världen. Och sen hade vi tänkt att prata med gängskjutningar. Vi kanske ska börja med gängskjutningar. Det här är ju något som jag och Leo Carmona från Kartellen, som jag gjorde min bok Spelet är spelet med, vi varnade ju redan 2008, 2007, 2008 artiklar om att det skulle brinna bilar i förorten, vilket det gjorde. Vi varnade också om gängskjutningar, vilket det också blev. Fördelen med det här att det krävs inte att vara Einstein för att se den här utvecklingen, men fördelen vi har är väl att vi nu ska faktiskt på hans nästa permission i möte med HBO för en tv-serie om den här, om samtiden och gängskjutningar och så.
Ja, det är ju fel, det är ju förskräckligt, va? Och det som folk inte fattar, jag läste en artikel i dagens Aftonbladet, om du är med den.
Ja, jag strykte under lite här.
Ja, det är alltså nu söndagen den 22 september, en snubbe som heter Isan Kelechoglu. Nej, Kelechoglu.
Ja, socialarbetare, va? Eller?
Ja. Alltså, jag förstår ju honom, hur han tänker. Alltså, just det där med att det, man såg hur det eskalerade, va, i förorterna. Och man drog ändå ner på liksom pengarna till de här förorterna. Alltså, man gjorde det svårare och svårare för de som var fattiga. Och det här drabbar ju inte... Det här är inte en fråga om... Alltså om rasism, va? Det är en fråga om klass.
De flesta har ju invandrarbakgrund.
De flesta, men inte där, alla.
Däremot vill inte regeringen ha SD med i förhandlingarna.
Nej, men alltså det är inte alla som har invandrarbakgrund som bor i förorten.
Moderaterna har också dragits ur förhandlingarna, ja, om gängkriminalitet.
Alltså det är att alla flyr problemet. Och det vi märkte det också när vi skulle göra en podd med våran kompis, en svart kille som... Som heter Micke.
Ja. Den andra faktiskt som har dragit sur. Han skrek mest att vi aldrig hade någon svarta gäster. Och då bjöd vi in honom. Men sen ångrade han sig också.
Nej, men alltså, det berodde då på att en annan snubbe var med som hans rektor. Rektorn blev rädd när jag sa de här grejerna som jag tänker säga nu. Och ni ska inte bli rädda för det. För det är liksom bara fakta. Mm. Alltså det som inte de här dumma jävla svenskarna har fattat. Det är att våld är attraktivt. Tjejer gillar killar som har våldskapacitet. Och det är väl inte så konstigt. Skulle du säga att det är liksom biologiskt betingat?
Ja, i alla fall unga tjejer. Det har jag erfarenhet själv från när man var sån här som kallades värsting i tidningen.
Ja, men alltså jag upplevde det. Jag kom ju från ett sånt område. Men jag var ju smart. Jag var ju duktig i skolan, va? Och det där var ju ett problem för mig, va?
Till skillnad mot mig då.
Ja, nej, men så jag var ju liksom ingen busskytte. Jag hängde med de här killarna. Men jag liksom var mer utanför, fast jag var ju polare med dem, va. Jag skulle aldrig källa eller något sånt där, va. Men jag kunde inte begå brott om du är jätteduktig i skolan, va? Förstår du? Mm. Och det var ett problem för mig när jag var i tonåren.
Jag var ganska duktig också faktiskt, jag gjorde båda delarna.
Jo, men alltså jag var liksom så här supersmart, va. Och så koncentrerade jag mig på att lära mig det här om konst och kultur, va? Redan när jag var 14, va. Och grejen var ju den att det är det som ligger bakom den här romanen Nyår, va? Mm. För jag insåg att hur ska jag vara som människa när jag var då typ 14-15? Alltså är jag en sån här människa som jag är nu, så kommer jag att få sånt jävla tråkigt i. Jag kommer inte få några snygga tjejer, vilket jag vill ha, va? Du vet, du är 14 år, du vill ligga med snygga tjejer. Jag måste bli mer tuff. Jag måste hänga med mer folk som har liksom, som är bra på det här med tjejer, va? Blev polare med en kille som, han tog faktiskt betalt av tjejer för att de skulle få prata med honom. Han såg så
alltså
bra.
Man behöver inte vara tuff bara. Alltså jag känner, alltså mina vänner i yrkesgrupper som är mest framgångsrika hos kvinnor, då vill jag väl påstå att läkare, advokat, psykolog.
Ja, men det är äldre, äldre kvinnor. Alltså nu pratar vi tonåren.
Okej, okay, okej.
Okay. Det är liksom den viktiga formerande åren, va. Och eftersom jag liksom inte kunde få de bästa tjejerna, det dröjde till jag var fan 18-19 år, va?
Ja, okej. Okay. Så jag hade från...
Ja, men du var bättre än vad jag var då. Vi behöver inte tjafsa om det. Mm. Men alltså, jag höll ju inte på med våld. Jag har aldrig backat i ett slagsmål, va? Mm. Alltså, jag har bara blivit nedslagen. Mm. Och sen har jag lyckats avstyra en massa slagsmål.
Det är bra. Mm.
Alltså, men jag har aldrig backat. Mm. Även om jag åker i backen, va?
Inte
heller. Så jag har ju liksom rent... Och det är inte för att jag är liksom modig, utan jag har den... Jag får en adrenalinkick av action. Mm. Det är som du.
Mm.
Och, men alltså...
Första slag, slå första slaget är också alltid bra.
Ja, men alltså du vet, grejen är den att så länge politikerna inte inser att det där är kärnan, va? Alltså, du tjänar på att använda våld.
Mm.
Och du skiter ju i om du dör eller inte, om du är tillräckligt... liksom marginaliserad.
Ja, men sen är det också ekonomiskt. Alltså nu när jag inför den här tv-serien med Leo Carmona, när jag har varit ute i miljonprogram i Gottsunda, Nyköping, Rinkeby, Rosengård, överallt liksom. När jag har gjort research så ser jag, intervjuar ju 18-åriga killar då, som berättar hur det till exempel kan se ut. Att man gör ett litet snabbrån för att köpa en mobiltelefon för 200 000. Och där sitter då medelklassens kontakter, alltså kokainköpare, marijuanaköpare. Sen då köper man en sån lur med 200 kontakter för 200 000 ungefär.
Mm.
Sen redan första helgen, sen på helgen hyr man ett hotellrum eller en lägenhet i innerstan. Och den helgen ringer alla laddtorskar, alla kolatorskar. Och då åker man taxi till och mellan kunderna. Men redan första helgen har man tjänat in 200 000.
Mm.
Det är ganska mycket för fyra afrikanska 18-åringar.
Mm.
Och har bott med växt upp med arbetslösa föräldrar och sådär. Så att det är väldigt stora pengar också det handlar om faktiskt.
Ja, naturligtvis. Ja, men alltså grejen är den att de som inte rör sig ute i förorterna fattar inte hur det är, och framförallt hur det är för de stackars svenska pensionärerna som lever där, va? Som är livrädda, och även invandrarna som lever där. Som är liksom, du vet, har... De kanske har en butik som hela tiden blir rånad, va?
Mm.
De blir ju också sverigedemokrater.
Ja, deras egna bilar brinner.
Ja, de blir ju sverigedemokrater, och jag känner ju invandrare som är sverigedemokrater här på ön som har liksom företag, va? Och som lever ute i förorterna.
Ja, jag har märkt framförallt, men det är också två skötsamma grupper som har lyckats bäst för i samhället. Perser, Iran, som vi kommer att komma in på sen. Iranier och balkanmänniskor framförallt har jag märkt bland sverigedemokrater.
Ja, nej, det är ju vanligt.
Men det är de som det också har gått ganska bra för i samhället.
Ja, men de vill liksom inte ha en massa jävla tjafs, va?
Ja.
Och det är det som de här dumma politikerna inte förstår. Alltså... Behandlingen av Sverigedemokraterna kan leda till att vi får fascism i Sverige. Och när jag påpekar det, alltså i den här boken skriver då, senaste boken, Folk på ön, då blir jag anklagad för att vara rasist. Fattar du? Jag försöker avstyra det hela. Jag skriver, jag känner mig som en intellektuell som lever i Tyskland hösten 1925 istället för hösten 2015. Ja,
det är problem framförallt hos vänstern, den här beröringsskräcken och den här identitetspolitiken som nu den här veckan, det kan ju bara snudda på det här, jag vet inte om du har sett det. Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, son till den förra som jag tror hette Pierre Trudeau, va?
Ja, just det.
Han har för 20 år sedan målat ett brownface. Han har varit klädd till arab på ett maskeradtema, tusen och natt. Det har nu blivit en världsnyhet och han måste be om offentlig ursäkt för att han har haft på sig arabiska byxor och haft skottkläderna.
Ja, de här medelklassmänniskorna, ursäkta oss, som är bor på Södermalm, de är helt enkelt rakt av inte kloka. Jag var faktiskt lite, man ska inte vara skadeglad, det är ju verkligen fult. Men jag upptäckte att afghanerna höll till där borta vid Björns trädgård, va?
Mm.
Och började göra inbrott, alltså länsade hela jävla hus där, va? Så tyckte jag är rätt åt dem, de jävlarna, alltså.
Mm. Ja. Ja, okej, okay. Ska vi fortsätta med gängskjutningen och har vi med? Alltså det som vänstern ändå har, det som jag ändå tycker är bra med vänstern kring det här med gängskjutningar, där man behöver den rösten, det är att det här är ett stort strukturellt problem, ja, också med arbetslöshet, utförsäljning av lägenheter, försämrad skola. Alltså, och poliserna i de här områdena säger själva det, ni kan inte lägga allt ansvar på oss. Skola, sociala myndigheter, alla måste samverka på något
sätt. Ja visst, och det är så problemet.
Och det här med det är också att vi lever ett vi och dem samhälle. Det är först nu, det som jag tycker är väldigt beklämmande, det är att alltså för 5 år sedan till exempel, när du hade den här Gårdstensskjutningarna till exempel, att man gick in och bara sköt ner oskyldiga människor i Gårdsten, och också kriget som det föranledde att en familj fick en handgranat där en 4-årig flicka dog. Det borde varit en ögonöppnare om något. Men det är först nu, den senaste veckan, när det har varit skjutningar i dels ett överklassområde i Malmö, dels i Nacka, som är då Wallenbergs område, man kan säga, i Stockholm, och sen i centrala innerstan i Stockholm. Det är först nu man börjar diskutera det här på regeringsnivå.
Ja, det är när folk blir drabbade, va?
Ja.
Det är då folk börjar tänka.
Men det här sa jag det också för flera år sedan.
Ja, men det tar ju tid, och så det är först när det händer, va?
Ja, men vi sa att det kommer bli. Leo skrev, jag kommer inte ihåg om det var jag eller Leo som skrev, men vi samtalade ihop den artikeln i vilket fall som helst, att det kommer leda till gated communities.
Ja, och nu snackar folk här liksom om det, va? Förstår du?
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag kan bara säga att det är beklämmande att det blir att det är först nu. Det får ju de här människorna i förorten att inte känna sig del av samhället, att först nu bryr man sig också. Att det har varit innan som att folk inte bryr sig.
Ja, men alltså jag arbetade med ett gäng invandrarkids, alltså i mitten av 90-talet, va?
Mm.
Och jag var ju så upprörd när jag blev kompis, jag hängde med de här killarna, va?
Mm.
Sommaren 94 framförallt.
Mm.
Och de var ju väldigt intelligenta, fast de var ju extremt obildade, va?
Mm.
Så jag tipsade ju dem då om litteratur och så här, och då de gillar ju då Duras till exempel.
Det sa vi förra på den. Duras och Strindberg.
Ja. Nej, men alltså det var den, när jag berättade det här då för mina kompisar som, alltså gänget kring Arne Anka, va? Alltså att era unga är privilegierade, och de får inte samma konkurrens av de här invandrarkidsen, va?
Mm.
För att de får så dåliga studiemöjligheter.
Mm.
Så, och det gör då att, alltså nu pratar jag inte om invandrare i allmänhet, va? Det finns ju medelklassinvandrare som har det alldeles utmärkt, va?
Ja, man ska säga, det kan väl också göra reklam för att i nya numret av King Magazine ute gör jag ett 40 000 tecken porträtt på Per Hagman som man också kan lyssna på i vår podd. Och man kan också se honom på Södra Teatern med Fredrik Strage som var i nästa podd i några samtal. Men i alla fall Per säger det som han säger att när han diskuterar mitt jobb då med det här med invandrare och ungdomar, att de flesta gör ju inte brott. Vad är det som får någon och en tonåring att gå över den här gränsen? Liksom. Men okej. Ska vi gå över på Iran?
Ja.
Ja, Iran då, ett land med 82 miljoner invandrare, eller vad säger
invånare.
Invånare. När jag läste demografi en gång på universitetet så fick man lära sig att de är ett av de mest de länderna som ökar mest i befolkningen. Liksom var 20:e år eller någon, tror jag, fördubblas befolkningen. De har 82 miljoner då, ett av världens största länder också, andra sidan i likhet med sin antagonist Saudiarabien då, som är och Iran kan man säga är Shia, framförallt Shia muslims dominerat, och Saudi är sunni, den stora gruppen inom islam. 85% tror jag är sunni. Men nu har det varit drönare som har bombat oljefält i Saudi. Först trodde man att det var de här
genetiska
gerillagrupperna i Yemen.
Ja.
Men sen såg man ändå att, har man sett att de här drönarna kommer från norr över, så då misstänker man då deras stora antagonist då, Iran. Problemet är väl att, och Iran har väl alltid varit i USAs ögon en skurkmakt, men å andra sidan kan man förstå Irans avisioner mot USA. Redan 53 så var det ju en statskupp mot den här Mossadeq som hade nationaliserat oljan, så var det CIA och Storbritannien.
Ja, framförallt Storbritannien. Ja, det var ju British Petroleum.
Ja, precis. För att Storbritannien hade ju, det var en koloni en gång till Storbritannien. Man förde in shahen som var en politruk kan man väl säga, som i och för sig fick ekonomin att blomstra, tror jag, men han levde väl ett väldigt utsvävande playboyliv och
väldigt
korrupt och vilket föranledde då till den muslimska revolutionen, eller vad man ska kalla det, alltså att man fick ett system med sharia-lagar 79 maj, jag talar Khomeini.
Ja. Och det var ju från början, jag tillhörde ju vänstern då, det gör jag ju fortfarande på något sätt. Men alltså då så trodde vi ju i vänstern att det här är början till en revolution, va? För det var ju liksom, det var ju oljearbetarna som la ner arbetet först, va?
Ja.
Och det blev ju då en kris, va?
Ja.
Sen var det ute på gatorna, var det mellan 1 och 2 miljoner människor, va?
Ja.
Och är det så jävla mycket folk så kan du helt enkelt inte, du vinner inte, för om du skjuter på dem med kulsprutor, och de är så många,
ja,
så hinner de fram till kulsprutorna. Alltså rent logistiskt så förlorar du. För de hinner fram till kulsprutorna och vänder dem, va? Så att det där gör folkmassan i sig, när det är ett kritiskt läge, va, så blir folkmassan i sig farlig, va?
Ja, undantaget är väl då Himmelska fridens torg där med Kina.
Men där var det inte särskilt många.
Det var inte så många kanske.
Det var ungefär 40 stycken. Nej, eller
det hörde för mig det var 20-30 000. Men det kanske inte var.
Nej.
Men i alla fall, och sen hade vi då, när shahen inte utelämnades till Iran så kidnappade man amerikanska ambassadens gisslandrama som pågick ända tills shahen dog i cancer i Kairo, tror jag det var, 81. Så där hade vi en stor maktkonflikt. Alltså det som vi ser nu, arabiska världen mot väst, den utvecklades väl där med gisslantagningen, kan man säga.
Ja, det kan jag säga var startskottet.
Ja. Idag då, Saudi är ju då USAs allierade, men man kan väl säga, du som gillar skurkstater, att Saudi är väl också en skurkstat med den här prins Mohammed bin Salman nu, som under det väl senaste halvåret hände, för ett halvår sedan ungefär, det här med turkiska ambassaden, man tog den här journalisten Jamal och dödade.
Ja, faktiskt. Ja, men alltså, man kan ju säga så här, att jag är inte så säker på att USA kommer att fortsätta stödja Saudi. Det kan hända att de vänder och stödjer Iran istället. Förstår du?
Ja, det har jag svårt att tro. Alltså, du har ju också, sen har du ju
Ja, men du får tänka, tänk nu liksom militärtekniskt. Alltså det är ju så att det är så jävla många människor. Du kan inte kriga, du måste använda kärnvapen.
Iran har jag faktiskt läst på idag. Iran har en armé på exakt 523 000 om jag ska ta min Asperger fakta här. Ja. Man har också 20 ubåtar som är farliga att skicka. Det har ju också pratats mycket om kärnvapen. Det gjorde redan Bush, men det gick aldrig att bevisa. Och problemet med en sån som Trump är att han är ju likadan som Putin, och nu har vi fått i Boris i England. Och man kan inte lita ens på den fria världen, på ledarna, liksom, vad de säger.
Ja, men alltså det är svårt att tolka det, va? Ja. Jag upplever att jag själv står som ett frågetecken. Jag vet inte riktigt vad som är bra och dåligt.
Iran har däremot ett dåligt utvecklat flygvapen. De har bara 300 plan, medan Saudi har ett av USA utvecklat både robotsystem och flygvapensystem. Men trots det har man inte kunnat tagit de här drönarna då. Och i och med att Iran har varit under sanktioner, så det är några drönare som inte liksom väst har någon kunskap om. För att de har tillverkat dem själva. De är lite som i Nordkoreas situation.
Ja, alltså man ska inte underskatta ett land som Iran. De är väldigt enormt bildade. Det är ju då europeer, kan man säga, va.
De har alltid haft en väldigt intellektuell tradition.
Ja, de har liksom egentligen ingenting att göra med araberna, va?
Jag kommer ihåg i 20-årsåldern läste jag mycket deras Bellman, den här, vad heter han? Omar Khayyam, deras brännvinspoet.
Ja, sen Rumi, fantastiskt. Det är många av dem som
gillar. Heidenstam höll väl på med persiska också?
Ja, alltså man kan säga så här att den persiska lyriken står ju på samma nivå, va? Om inte högre. Eller inte står på samma nivå som den andra västerländska, så man säger den italienska, franska och så här. Men det var tidigare, va?
Mm.
Det var framförallt bara på 1100-talet, 1200-talet, 1010-talet också som det var stort, va?
Ja, men alltså nu idag faktiskt när jag läste på nätet så har Iran då gått till FN, som Iran var med och skapade faktiskt en av de ledande krafterna bakom FN. Men de har gått till FN nu och de känner väl trycket och börjar bli lite rädda för invasion. Dels markerar de att de kommer inte acceptera en aggression då från någon främmande makt. Men de vill att FN ska komma och, eller de vill förhandla om en fredlig lösning på regional nivå, och de nekar bestämt till att ha skickat in de här drönarna som har bombat saudiska oljefält då.
Ja, men alltså grejen är ju den med Iran. Alltså för det första måste man säga så här, de är väldigt smarta, va? Och de är väldigt disciplinerade. Och det är en mycket, mycket farlig fiende. Alltså man ska bråka med dem, va? Det är lika dumt som att bråka med afghaner, va?
Ja, de här 20 ubåtarna som finns i Persiska viken i tiden, de är ett väldigt stort hot då, ser västern, måste jag säga. Det blir svårt då. Och ubåtar är svåra att lokalisera, liksom.
Ja.
Och 520, och markinvasion, 520 000 soldater, har de 82 miljoner invånare, kan de ju mobilisera miljoner.
Ja, hur mycket som helst. Så att du liksom, alltså Trump kommer inte att gå in med alltså, marktrupper eller något sånt där i Iran. Det är bara att glömma. Det så ser jag det. Alltså när de höll på där i Irak, så använder de ju då, det går ju fruktansvärt, de använder stackars afrikanska krigsskadade barnsoldater, alltså de här liksom, alltså Lego, det var ju sådana legosoldater, va, som en sydafrikansk nu, jag kommer inte ihåg vad han heter, vit sydafrikan, de här företag helt enkelt, som jag tänker dammsög Sierra Leone och Liberia och sådär, va, på barnsoldater som skickar då till Irak, va. Och du kan ju tänka dig liksom, de är så, alltså i araber gillar ju inte svarta, va, så det blir ju väldigt sjukt, det blir så konstigt, och det där är något som de flesta liksom inte verkar bry sig om, va. Alltså när det blir krig på riktigt, va, så är det inte kul.
Nej, precis. Ska vi diskutera det här mer eller ska vi känna oss färdiga?
Ja, jag tycker att vi är färdiga.
Ja. Det blir ett kort avsnitt idag, men vi är tillbaka som sagt nästa vecka, tror jag, redan med gäst och Fredrik Stragen, som vi sa tidigare här på den. Jag kan också göra reklam för att jag är aktuell med en ny bok, Sveriges finaste adress. Jag har skrivit Feel Bad innan, men det här är min första Feel Good. Vad tycker du om den?
Ja, den är fantastisk. Alltså, jag har ju varit med och hjälpt till med replikerna. Jag läste den först. Först i första utkast som var förfärligt dåligt, och så skällde jag ut som vanligt. Och så läste jag den i ett andra utkast när jag var på Madeira. Och blev helt häpen och tänkte, herregud, det här kommer ju att bli en bestseller. alltså vet, typ slå 101-åringen och där, en man som heter Ove. Så det här kommer säkert, jag vill ha pengar, vad fan. Så jag sa, ge mig 5% av allting ni säljer över 50 000 va. Och jag tror nog att det kan sälja över 50 000 för det här är en blandning av crime, Solsidan fast ännu rikare. Ah, och sen är det roligt va. Och sen sex, det är liksom man kopplar ihop allting som säljer.
Ja, precis. Och säljer vi över 50 000 så är vi ändå rika. Så då kan jag, man kan få väl se att jag blir din mecenat då.
Ja.
Med under 5%. Okej, tack för oss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.